Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett färskt poddavsnitt med veckans alla rubriker och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I det här avsnittet, bland annat Pontus Wernbloom som kommer bjuda på lite lucköppning från gårdagens julbord och sen även vad han tycker om de svenska fotbollsspelarna ute i Europa just nu. Det kommer bli en hårtork, det vill jag lova. Det senaste från svenska silly season-världen med Aftonbladets Disco Kristoffersson bjuds det också på. Bland annat om Djurgårdens nya tränarrekrytering. Vi pratar upp derbyt Everton-Liverpool tillsammans med Pelle Enberg från lfc.se. Och så blir det quiz och så mycket annat. Vi som gör det denna vecka heter Micke Leijonryde, Jonas Nilsson och Therese Strömberg. Och vi tar väl tjuren vid orden vid en gång och undrar, var det julbord igår eller inte?
Ja, julbord på stadshuskällaren. Klassiskt julbord.
Det såg ut som att det var riktigt hårt i alla fall.
Gör det?
Eller nej.
Alltså det här är en gasmask jag har på mig. Alltså. Nej, men det blir, alltså man orkar ju inte längre så här i livets slutskede. Det blir ju vanliga nubbar, sen var det ju... sen var det ju mat till det också.
Okay. Hörrni, 90 minuter plus tilläggstid heter det här programmet som du har ramlat in i. Micke Leijonryde här, Jonas Nilsson sitter där och Therese Strömberg är också här.
Välkommen kan ut. Andas själv, tackar som frågar.
Kommer direkt från julpyntet, misstänker jag.
Ja, eftersom att det hänger där hemma så är det ju därifrån jag kommer när jag kommer hit.
Får jag fråga dig, hur var den där julpjäsen du såg förra veckan?
Otroligt bra.
Ja, vilken var du såg?
Tomten är far till alla barnen. Mm. Tycker verkligen om det finns biljetter kvar och man har möjlighet att åka till Stockholm eller bor i Stockholm, att man ska se den.
Magnus Bettner gör rollen som Dan Ekborg gör i filmen, den här oresonliga
Gunnar.
Ja, den här fyllskallen, ja. Den här Micke Leijonryde-typen.
Precis så.
Gör han det bra?
Han gör det väldigt, väldigt bra. Jag tyckte att alla var väldigt bra. Och det var väldigt kul att det var filmen ganska rakt av.
Välkommen
att man inte har mixat för mycket i det.
Ja, välkommen till 90 minuter plus musikal alltså. Det är ett nytt
teater.
Ja, teater. Ja, vad nu är.
Det är ändå skillnad på musikal och teater får jag säga.
Kan vi prata om fotboll?
Jättegärna. Men det är ju, säg något om fotboll då. Det var du som började.
Premier League-kollen tänkte jag.
Stämningen på topp här. Säg något då, du börjar ju fan, åker vi bil till mormor eller?
Det är 90 minuter plus tilläggstid. Vi börjar med Premier League tänker jag. Det har hänt en hel del faktiskt. Bland annat så Alexander Isak är ju i fantastisk form.
Ja, men det här tifot han fick här om veckan, det känns ju som att de skulle kunna göra varje vecka. Vilket otroligt mål han gör mot Liverpool.
Alexander the Great stod det på över hela St. James's Park.
Och så här lät det när han gjorde målen.
Bruno vänder bort mot McAllister, hittar Isak. Isak in i skott. Ja, vilket mål! Alexander Isak gör mål! Boom! Ser från höger foten in i mät. Och Newcastle leder.
Och han är väl också från IFK Aspudden från början?
Nej.
Inte.
Han är från AIKs ungdomsled. Ja. AIK.
Oerhört glad att det går bra för svenskarna också för Newcastles del. Han är ju lite på tapeten att bli såld också.
Ja, det verkar ju som att han inte... Eller det sipprar i alla fall ut att han och hans företrädare, hans agenter, inte är helt nöjda med kommunikationen med klubben, och därigenom sipprar det ju då ut att han skulle kunna tänka sig att flytta på sig. Men, och så läste jag någonting om att om Isak säljs så kommer Newcastle gå all in på Viktor Gyökeres istället. Men varför skulle de tillåta att Alexander Isak lämnar? Det kan jag inte förstå. Jag har väldigt svårt att se att det kommer bli så.
Och de är ju granskade under Financial Fair Play. Får de sälja? Eller vänta, de får inte köpa, det är så det är va?
Precis, det är ju inte Financial Fair Play, det är väl UEFAs regler, utan det är ju engelska ligans egna,
FA.
Precis, FAs egna sustainability och någonting, vad det nu heter.
Det är som en musikal, man fattar inte riktigt.
Precis, Profit and Sustainability heter de. Och det handlar ju om då att det här pratade vi om hela sommaren också, och det har pratats om ganska länge med Newcastle, som att de har ju möjlighet, i och med att de ägs av Saudiarabien, att bara kasta in alla pengar som finns i hela världen.
Alltså det är såna jävla monopolpengar,
men,
allt det här.
Men de får ju inte det, eftersom att man måste vara då hållbar och så vidare. Och därför så kan det vara så att de behöver göra sig av med någon spelare för att balansera i papprena.
Mm. Hållbara, som att de källsorterar borta på...
Ja, som i att också de ägs av Saudiarabien. Jag vet inte vart det ska börja.
Ja. Det är inte Saudiarabien, det är en stiftelse. Det är inte egentligen Saudiarabien.
Ja. Ja. Här har förresten, vi förlåt mig, det är fel här. Det är inte FA, det är Premier League som har såna här bestämmelser.
Exakt. Ja.
Kvällsmatchen ikväll, Manchester United Nottingham. Vad fick du ut av United när de var chanslösa mot Arsenal i veckan, Therese?
Ja, men egentligen mest det som man pratar om hela tiden med United just nu. Och det är, det kommer ta tid.
Ja.
Varenda gång som de byter tränare har man ju sagt exakt så. Så att det återstår väl att se om Amorim faktiskt får tid. Men han såg ju fullständigt bedrövad ut när Arsenal bara, alltså, vispade in hörna efter hörna.
Han såg ut som jag såg ut när jag fick nya lönen för 2025. Totalt uppgiven på något sätt, eller hur? Och han sprang runt, han måste behålla kylan om han är kapten, eller hur? Han var mer galen under 90 minuter än vad Ten Hag var under en hel karriär hos United.
Det här är 90 minuter plus tilläggstid med Micke, Jonas och Therese. United, som också var på tapeten, FA-cupen lottades i veckan. Och vilka får man då, om inte just Arsenal?
Kul.
Så här lät det på presskonferensen bland de som sitter i publiken när de får just veta den här lottningen. Då är det United-fans som vi lyssnar på nu.
Number two, Arsenal. Beaten by Liverpool in round three last season. They've got home tie at the Emirates.
Number
23. And they will be facing Manchester United. A huge tie.
De är inte svinnöjda med att de får... I den här liksom potten av lag så är det jättemånga såna här Jonas Nilsson, Harry Potter-lag som man aldrig hört talas om. Men så är det också Arsenal som ligger där och United. Och det blir de som mötas på Emirates.
Ja, klassiskt när Premier League-lagen går in i FA-cupen första lördagen i januari. Klassiskt. Men det här, de har inte en chans, United. Och det är på Emirates igen.
Men jag tänker tillbaka till det Hasse Backe sa förra veckan, han som är gammal tränare. Vi pratade om att komma in liksom i ett nytt lag och ta liksom kommandot över det här rummet. Hur ska han göra? Det kan ju bli så att det räcker med en ny röst och att det är Amorim som löser det här.
Räckte ju inte ett skit mot Arsenal senast. Han måste få tiden på sig, som Therese säger. Men hur mycket tid har du på dig i en stor klubb, i ett storföretag som United? Inte så mycket.
Men, och det är ju också, det är skillnad på... Det finns ju tillfällen då en klubb har varit väldigt bra och så börjar det gå ner lite och sen hamnar man i en ond spiral av någonting och så måste man byta tränare och så får man effekt snabbt. Men United är ju ett ombyggnadsprojekt som är ganska stort. Så där skulle jag säga att man kan inte räkna med att det ska räcka med att byta tränare. Man behöver få arbeta i lugn och ro.
Några som bytte tränare var ju Liverpool till Arne Slott. Många julskämt som haglar nu i England, så här säger man på en presskonferens när de intervjuar Arne Slott.
You're in the shape of your life, speaking perfect English with everyone. You're winning, the fans are singing. It's beginning to look a slot like Christmas.
Oh.
What do you experience from this?
Det är som att Jonas Nilsson sitter där och då pappa skämtar med.
När man ställer en fråga bara för att få med en ordvits.
En sak blev jag rasande på i det här.
Aha.
Men engelsmän och deras fixering vid att you speak perfect English. Alltså det är som att det är så här, du är så himla bra och så pratar du också perfect English och det är det enda som betyder någonting i det här landet.
Det kan ju vi säga till Jon Dahl Tomasson, så här, du pratar perfekt engelska.
I och för sig gör han inte det, men ja.
Therese, kommer du ihåg när vi var ute och firade med gänget och det kom fram folk som tyckte om dig från SVT:s fotbollsstudio?
Ja, jag kommer framförallt ihåg att Micke försökte lura oss att det var en hel familj som satt och kände igen oss bara på rösterna. När han liksom började prata med dem så sa han, det var de som började prata med mig för de kände igen våra röster från radion och det tror jag ingenting på.
Nej.
Sola sig andras glans, det är lite av min specialitet.
Han är igenkänd och från och med igår han är igenkänd på Knarrholmens julbord. Han gick all in på köttbullarna. Pontus Wernbloom!
Han är här nu!
Tack. Vilket jävla storhetsvansinne ni har drabbats av där på rockklassiker. Det är helt otroligt. Jag gillar det i och för sig.
Ja.
Hög svansvör, det ska man ha.
Det går väldigt bra för oss. Hörru, vem var värst? vem var värst igår på Blåvitts gamla kamratjulbord på Knarrholm? Men vem var värst? Vem var bäst?
Eller vilka var det? Vilka var det då?
Nej, vi var några kompisar faktiskt. Det var inte bara Blåvitt. Men Bjärsmyr, han är stark. Du vet, alltid så välklädd, det kan man inte tro. Men välklädd och jävligt stark är han i de sammanhangen. Har alltid varit och jag försöker hänga på, men ja, då Då sitter man här och mår lite sämre än vad han gör idag.
Ja. Ja, ja. Men har du någon taktik på julborden? Alltså balansen mellan mat och dryck eller bara mat? Eller liksom hur lägger du upp det så att säga?
Nej, ja, jag lägger alltid upp det fel. Det har jag insett. Det är ju så jävla dumt just det här med. Och det är ett sånt här fenomen som är så här. När man ska äta gott, då ska man ju egentligen inte dricka. Har jag kommit på så här lite på äldre. För det slutar ju alltid med att man... Det är knappt att man känner vad man äter och man skiter ju rätt så mycket. Utan det viktigaste är ju liksom nästa öl eller nästa glas vin. Och det där är rätt så dumt. Så egentligen borde jag göra tvärtom. Att jag äter gourmetmat på vardagarna och så äter jag nudlar när jag är ute och dricker med vänner och... Det är mycket bättre.
Jag skulle säga att egentligen borde du söka hjälp, Pontus.
Ja, nej, men det är så dumt. Det är så jäkla dumt. För visst, det var ju världens finaste julbord igår. Ja. Och ändå så sitter man där och ja, men bara slafsar i sig. Nej, det är inget bra.
De har ringt Vemblom, de har stängt ikväll.
Ja, det hoppas jag inte.
Ja, vi har ju julbord på jobbet här om någon vecka eller lite så. Så vi får ta lärdom av dig helt enkelt och inte ta rygg på bjärsmö idag.
Nej, precis. Det är väl rätt så smart att lära sig av andras misstag om man ändå hade gjort det någon gång.
Ja, exakt. Du har ändå haft en fotbollskarriär att blicka tillbaka på. Vi måste ju vittja lite veckans rubriker också. United har ju börjat vinna igen.
Och förlorade sen också, ja, det ska du komma ihåg.
De mötte Arsenal då, fast hörnet kanske inte gills. I alla fall så ja, då har de börjat vinna igen.
Är det du som är kungen av underliggande siffror, så du får väl bestämma då. Är hörnor bara en underliggande siffra som egentligen inte ska räknas, eller?
Jag tycker man kan börja med en boll hos målvakt som man gjorde när man var liten. Mycket bättre, så slipper vi den där skiten. Men det är det som faktiskt, apropå hörnor, jag blev väldigt glad trots att jag håller på United att Arsenal börjar med de här gröthörnorna igen, för de är ju vidriga, du vet, nu ska jag skjuta på mål här och så tar den på någon och så blir det mål. Mm. Att man har gått ifrån dem så länge. Jag har alltid slått ett slag för den hörna, för den är hemsk att försvara mot, för du vet att lilla touchen så gör du självmål och så måste du ändå gå på bollen. Det är fruktansvärt, och det var intressant att se att Arsenal verkligen anammade, och det var ju farligt. Ja, då kunde du gjort det två mål till på hörna i den matchen.
Minst.
Det enda som händer, det är de här korta hörnorna som jag aldrig har förstått. Varför gör man korta hörnor?
Ja, men det får en slags omväxling. Det är som det här programmet totalt saknar.
Ja,
det är omväxlande.
Vi har aldrig lyckats med en kort hörna i hela fotbollshistorien.
Jag tror att det finns exempel, även om jag inte kan komma på dem. Men du behöver ju ha en riktigt bra variant för att en kort hörna ska vara värd, tycker jag.
Ja, och det... Men var det inte Barcelona som började med det under Peps tid där, när de hade liksom killar på 1,70? Ja. För de visste att det är ingen idé att vi kastar in den här. För det kommer aldrig bli mål ändå.
Och gjorde du en kort hörna på Arsenal, då stod ju på den tiden Tony Adams och Martin Keown, de stod ju kvar och väntade i alla fall. Ja, gör vad ni vill, men vi står kvar här framför våran keeper. Liksom. Ja.
Men ska vi återgå till underliggande siffror? United har faktiskt vunnit en match. Det är ju betydligt mer än vad vi har pratat om tidigare. Finns det några underliggande siffror som gör gällande att Amorim har gjort skillnad i detta United, eller?
Jag vet inte, det är väldigt kort tid att mäta det på kanske. Däremot så tycker jag att man ser det. Den här fembackslinjen har gjort rätt så gott. För matchen mot Arsenal, visst, man förlorade. Men man såg faktiskt rätt bra ut. Man drog ner tempot, man passade bollen till röd spelare. Vilket man inte har gjort under den här. Så det var, jag tyckte det var väldigt mycket som var uppfriskande med den här matchen. Och matchen innan mot Everton när de var med 4-0. Det var ju säsongens bästa insats. Nu var det ett Everton förvisso som kanske inte är världens bästa fotbollslag, men... Nej, jag tycker att det har sett intressant ut under Amorim, och han roterar ju en hel del, och det känns som att det kanske börjar sätta sig lite nu hos killarna hur han vill spela.
För det såg ju tråkigt ut första halvlek mot Arsenal, och det är väl det han vill lite grann, lugna ner sig lite. När han känner att han kilo för kilo har ett sämre lag än vad Arteta har i Arsenal.
Men verkligen, det är klart, varför ska han gå ut på, alltså, i London och försöka spela någon anfast fotboll? Då vet ju han att då är du garantitorsk. Jag tycker de tog sig an den matchen exakt som de skulle. Sen behöver de nog sätta sig och kika på det här med defensiva fasta, för där var de ute med på banan.
Kommer Lindelöf få vara kvar?
Nej. Är han kvar?
Men han är väl på pappret, han är på lönelistan i alla fall. Jag har väldigt fina reklamfilmer nu i alla fall, det kanske är hans del. Ja. En av temat vi har idag, det är den mest underskattade svenska fotbollsspelaren i Europa genom tiderna. Kommer komma lite senare i programmet i Mickes lista. Jag har gjort en topp 3-lista på det. Vem tycker du är den mest underskattade genom tiderna?
Oj. Jag tycker nästan alla svenska spelare överskattade, skulle jag säga. Ja, jag tycker att vi är väldigt lätt att ta sig. Therese gör ju sig skyldig till det här ibland, men jag tycker ändå, du vet, så här, fotbollen är rätt så...
Vad menar du?
De är rätt snälla. Ja, men journalisterna liksom håsar spelarna rätt mycket. Och då ska vi ha med oss att hockeyspelarna där... Jävlar vad överskattade de. För det är ett helt annat ljud i skällan där borta liksom, när man läser den, vad de tycker om spelarna där än vad vi svenskar kanske tycker om de har gjort ett poäng inom matchen.
Men snabbt då, vem är den mest överskattade svenska spelaren just nu?
I fotboll?
Ja. Ja, nej, jag kan ingen annan sport.
Bridge och biljard.
Och jag har gjort mig skyldig till det här med, men jag älskar ju Jöken.
Du menar att han är överskattad?
Det är ju världens bästa fotbollsspelare enligt vi då, som jag ändå får säga, i svensk media just nu.
Okay. Det skulle jag inte säga att någon har sagt. Ja, men han, jag har det... sett.
Han är väl den hetaste målgöraren just nu, och det stämmer ju per definition.
Men inte världens bästa kanske?
Eller? Ja, det är, vem skulle slå honom annars?
Nu blev det så dålig stämning där. Ja,
ni vill ha en underskattad spelare av mig. Ja. Ja. Jag spelade ju med, men nu spelar han ju så jäkla kort, Rasmus Elm.
Ja, du återkommer dit, ja.
Ja, jag vet. Det är så enkelt att göra det. Men fan, han hade några matcher när vi mötte City borta, bland annat. När han hade varit skadad i några månader, kom in, hade tränat två träningar och lekte med gubbarna, Toré och David Silva. Han var helt, jag stod och kollade på tränaren. Vad fan håller han på med? Men det nådde ju liksom aldrig riktigt svensk media på det sättet, eller Sverige, utan det blev han ju mer bedömd på det han presterade i landslaget. Vänta. Och det var ju inte alltid så bra.
Lekte han med verkligen? Alltså,
ja, det är helt otroligt. Om du kommer över det VHS-bandet andra halvlek när han kom in, och vi var ju totalt utspelade tills han kom in. Hade han stuga med gubbarna och körde någon snurrfint på Jaja Toré och grejer. Nej, det är väl den jag tänker på.
Jag älskar en fin snurrfint. Ja. Det är det bästa jag vet.
Finns det man inte ofta längre?
Nej, det görs inte liksom. Alexander Isak går ju svinbra just nu.
Är han också överskattad, tycker du?
Nej, lite underskattad. För han håller jag nog högre än Jöken ändå, tror jag.
Oj.
Är Isak underskattad det plötsligt?
Men det tycker jag. Jag tycker att han faller för lite grann. Han är helt magisk. Varenda gång jag ser honom så slår det mig. Vilken jävla bra spelare det är. Mm.
Ja. Kommer han lämna Newcastle för någon annan klubb? Vad tror du, Wernbloom? Alexander Isak?
Ja, jag hade hoppats att han skulle gå liksom ett hack till upp. Ett Arsenal eller något sånt där. Det var roligt att se honom. Men jag tror att han varit helt briljant där, faktiskt.
Mm. Möter man Brentford på bortaplan på kupongen här, vad ser du i den matchen?
Ja, intressant faktiskt. Jag tror att jag kommer gubba den i alla fall, ett och två, för att Brentford är ju ligans starkaste. Ja, ni hör ju. Nej, men ligans starkaste hemmalag, Brentford. Ja. Det är faktiskt jäkligt sjukt att de är så extremt bra på just hemmaplan.
Men de är ju som jag tycker... Ja, de är som jag, de är lite bipolära. Det är en sak hemma, en sak borta. Det är ju helt opolitligt ju, eller hur?
Ringde du alltid morsan när du försökte som var borta, så fick komma och hämta dig där vid 11-strålet?
Nej, min mamma dog tidigt.
Men Jonas, du får inte dra så dyr på det här.
Så där får man inte hålla på.
Nej, den där var dålig. Jag tror att det får bli vår nästa grej, att när vi kör julbordet, då kör vi det här programmet. Det kommer vara liksom tydligare och mer liksom uppstyrt då på något sätt.
Ja, förhoppningsvis.
90 minuter presenteras av Blossa starkvinsglögg.
Nej, det gör det inte.
Om bara några timmar till det så är det en historisk händelse i Liverpool, berätta.
Ja, precis. Everton-Liverpool möts. Den här matchen är ju... Även om de har stått ganska långt ifrån varandra under en tid nu rent kvalitetsmässigt, så är det ju en match man alltid ser fram emot. Och nu är det ju så här, jag vet att du känner väldigt mycket passion kring det här, Jonas, att det är det sista derbyt på Goodison Park.
130 år har man spelat fotbollsderbyn Everton-Liverpool på Goodison Park. Det här är det sista derbyt innan Everton flyttar till sin nya, lite mer high-tech-arena.
Svindyr,
lite för dyr för Everton. Klubbarna har vunnit exakt 41 derbyn var. Så nu klockan 13.30 så kommer det avgöras vem som liksom vinner totalt derbyna på Goodison Park.
Pontus Wernbloom, ser du fram emot detta?
Nej. Ja, det är en riktig pangmatch varje år, eller på så här, men det är det ju verkligen. Och jag visste faktiskt inte den här statistiken, men den gör ju det här ännu roligare faktiskt.
Ja, det är några underliggande siffror jag har här. Så att, vad tror du?
Där får man ut så där enkelt. Jonas.
Du, har Sean Dyche och hans Everton överhuvudtaget någon chans, trots att därmed allting kan hända? De bör ju, vad tror du nu, Everton-Liverpool?
Inte en jävla spottstyr. Det kan du glömma. Det kommer vara en överkörning. Liverpool är, man trodde inte att de kunde bli bättre. Men de är ju nästan har ju överträffat sig själva. Och jag tycker nästan att de ser bättre ut än vad de har gjort på flera år.
Ja. Är det något som kan stoppa Liverpool då?
Det kommer ju komma en dipp, det gör ju alltid.
Ja, det är klart. Alltså, kan de spela 3-3 mot Newcastle, så kommer de kunna kryssa andra matcher också. Så kommer de kunna förlora någon match här och där. Jag har blivit lite deppig under den här våren. Att det känns som, i och med att både Arsenal och City har varit så svaga, så har det känts som att hela narrativet kring den här Premier League-säsongen har blivit att Liverpool kommer bara springa iväg med det här. Och det är så tråkigt när man hamnar där. Jag vet att vi ofta hamnar där med City de senaste åren. Men det blir så tråkigt. Så att jag tänker vägra köpa att Liverpool bara kommer ånga på. Utan det kommer bli intressant och spännande.
Fast där har vi ju sagt förut att så här, hade City ledit med de här poängen som nu Liverpool gör, och hade City varit i den här formen, då hade det varit klart. Och nu är det då Liverpool. Nu har man Girona i Champions League i bortamatch i veckan som kommer. Kanske inte den tuffaste på pappret, men kommer de att orka hela
helt
vägen?
Helt enkel är den väl inte heller på pappret. Det är ju ändå Manchester City Light de ska möta.
Och det är ju liksom serie... Är du kvar, Wernbloom?
Ja, jag är kvar. Men jag tycker ni har så visa tankar.
Okay.
Men jag tror att hade man vänt på det, alltså hade det varit Manchester City som hade lett med 7 poäng, då hade det varit klart.
Mm. Ja.
Men nu, eftersom att det är Liverpool och vi inte vet riktigt, de har inte gjort några stora förvärv i sommar och sådär, och det är mer eller mindre samma lag som förra året, så tror jag inte att det är klart. Och precis som ni var inne på, så kan det komma en dipp och bör komma en dipp här framgent.
Mm. En serietabell är som en motorväg. Det kommer alltid problem på vägen. Man har alltid svackor. Som det här programmet till exempel. Vi har haft en svacka i ett halvår. Liverpool kommer komma in i en svacka i en liten dipp.
Avslutningsvis, Pontus Wernbloom. Kupongen, det är 13 fighter, en hel del Wernbloom-matcher. Vilken plockar du ut som den säkra av dessa 13?
Ja, men då tar jag match nummer 12, Barnsley Birmingham. Därav kan vi dunka dit tvåan och gå vidare bara helt enkelt. Du vet, de här jävla Birmingham, det här är ju vidrigt. Det är ju Tom Brady, en gamla NFL-spelaren där, som är med och äger i någon sånt här konglomerat upplägg. Köpte en spelare för 20 miljoner pund i somras till League One.
Det är
då man det, då har man cash på kontot kan man säga. Så att de ska bara dansa hem den här serien. Allt annat vore en av de största... Ja, missräkningarna på väldigt länge i den engelska fotbollen.
Nu skulle vi inte prata om IFK Göteborg.
Shots fired.
Och Barnsley där, 4 raka utan vinst hemma på Oakwell Grand. Barnsley åker väl ur där, Pontus?
Ja, precis. Så att, jag tror liksom att... nej, den är stenklar. Mm. Den bör vara stenklar. De kan inte lägga en sån här match. Den här ska de bara vinna. Och jag hoppas att det svenska folket sträcker lite för mycket på Barnsley för att de ligger åtta och sådär.
Match nummer 12. Säker 2a. Barnsley Birmingham.
Grymt. Pontus Wernbloom, du får rida ut efterdyningarna från ditt julbord igår. Vi tackar så hemskt mycket för att du var med i 90 minuter plus tilläggstid. Det är alltid lika roligt faktiskt.
Ja, tusen tack för att få vara med.
Från 1934 fram tills idag. Vilket är året?
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Jag är så sjukt fokuserad nu, sjukt fokuserad. Det är 90 minuter quizet. Janne, producent Janne är här, välkommen.
Ja, tackar, äntligen är det tävling.
Mm, nu jäklar. Jonas, eller Therese drog ifrån här förra veckan, det gillar jag inte.
Ja, föga överraskande så har ju Therese då 10 poäng. Det som däremot är lite överraskande är att du, Micke, har 7 poäng. Och Jonas Nilsson, han har 7 stora stark också. Så att det är jämnt och spännande här nu. När
Jonas har egentligen 5 poäng.
Ja, exakt, därför säger jag också det.
2 poängen är diskos.
Ja, min BFF disco ska ha cred för våra poäng.
Ja.
Men jag kommer ta igen det den här veckan, jag känner det på mig nu.
Ja, det som gäller är alltså att man ska räkna ut vilket år vi söker, och så får man hjälp av 3 olika ljudklipp för varje år. Och så kör vi 3 år, så det är 3 poäng som ligger i potten här nu. Vi kör första klippet.
You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. Voters in the United Kingdom have voted to leave the European Union.
We are in Champions League, man.
That was my next
dilly
question.
Dilly dong, come on. Fantastic.
Oerhört glad att jag inte börjar.
Ja, korta snabba klipp. Therese, vad
det
tror du?
Det här är väl 2016.
Mm-hmm. Micke, vad tror du?
Ja, Brexit 2015-2016. Förra veckan så var det någon slamkrypare, så att jag säger 2017.
Mm-hmm. Jonas?
Européerna slipper massa jobbiga tandlösa engelsmän år 2016.
Det är helt korrekt, 2016. Yes. För det är Batman mot Superman som hade premiär där i början. Storbritannien lämnade för Brexit. Och Leicester vinner ju och blir klara för Champions League. Men alltså vinner ligan framförallt då. Och
Dilly ding, dilly dong.
Ja.
Och jag vill bara säga, i och med att jag jobbar mycket på Utrikespolitiska institutet. De röstar om det 2016. De lämnar fan 10 år senare ju.
Ja, exakt.
Nästan.
Ja, det var det jag gick på.
Röstar för Brexit, stämmer. Right. Vi kör nästa klipp.
The Premiership and the FA Cup will be proudly on show side by side at Highbury, and they are
Michael Owen for England. It's a great chance and he scored. Michael Owen against Brazil in the World Cup.
Micke får börja denna.
Fan då.
Micke fick någon grand malla. Vad händer, Micke? Ska vi ringa vårdguiden? Vad händer?
Michael Owen, det var ju då, kan det varit 98.
Tick-tack.
98.
Jonas?
2006.
Och Therese?
Jag tänker bara haka på Jonas, för jag är helt nollställd här.
Men du säger också 2006.
Ja.
Du är helt nollställd. Oh. So what's new, honey?
Grymma låten, vi hörde ju Queens of Stone Age, No One Knows. Arsenal vann både Premier League och FA-cupen och Owen gör 1-0 i ett svennislätt England i kvarten mot Brasilien. Brassarna vände ju sen efter Ronaldinhos sjuka frispark i en märklig båge över Seaman och vinner med 1-2, alltså 2-1. Alla hade fel. Det är 2002 det här året.
Ja, då röstar man om
sopor!
Det.
Sopor! Nästa år!
sista nu då. Nu är jag klar.
Bigana! Latteri! Go! Latteri! For France! It's 3-2!
Arnold Schwarzenegger is the Terminator. Your future is in its hands.
Våran alldeles egen Terminator och Jonas Nilsson, du får börja.
U2, In the Name of Love. Det är så länge sedan, så på den tiden var inte Bono i U2 någon larvig politisk aktivist. 1998.
Okej, 98, vad tror du inte det?
Ja, det är väl den Platini och grabbarna. Det är ju länge sedan.
Ja, och
ja, jag vill också säga 98, men så känns det så himla fjantigt att jag säger samma som Jonas igen. Men jag gör det, för att jag vet inte riktigt.
Ja, det hade inte jag gjort. Micke,
nej,
vad tror du?
98 tror jag absolut inte. Däremot så kanske jag säger, ja, kan jag säga 88. Nej, det är 88. Nej, du, 92.
Platini gör 3-2 i EM-semin mot Portugal, en av de mest klassiska EM-matcherna någonsin. YouTube Pride in the Name of Love släpptes och världens bästa film, nästan, The Terminator, har premiär 26 oktober 1984. Alla fel igen!
Jag har varit helt förvirrad när du säger 98. Jag hade för sig haft fel ändå.
Ja, men jag med. Jag hade också haft fel oavsett. Men det är klart att det borde varit mycket tidigare än så. Platini är ju svingammal.
Ja, jag tänkte det. Men nu har vi ny statistik och det är att Micke ligger sist på 7 poäng. Jonas ligger 8 otroligt nog och Therese har 11 poäng.
Jag har ett VMA här. Ett viktigt meddelande till allmogen. Aha. Om inte Wayne Rooney vinner idag med sitt Plymouth Argyle så får han sparken.
Men alltså det här känns som en måndag hela veckan. Har inte han fått sparken alldeles nyligen bara? Han var ju klappkass som tränare i ett lag.
Ja, han har varit klappkass i alla lag. Men han fick inte över Plymouth Argyle. De har släppt in 10 mål på 2 matcher. Och det här håller inte längre.
Men är inte det spaningen kring tränare? Det spelar ingen roll hur många lag som de kör i botten. De bara ramlar på ett nytt uppdrag ganska snart ändå.
Frank Lampard fick väl nytt jobb i veckan?
Ja, precis. Men det är intressant det här just med att tränare tycks bara överleva hela tiden. Mm. Och det finns ju någonting i den diskussionen om att när lag sparkar tränare så är det väldigt sällan att det är ja, men han är skitdålig, bra. Utan det är ju väldigt ofta att men det är inte bara hans fel. Nej. Och det är väl det som gör att tränare då får jobb hela tiden.
Jag tror att det är Wayne Rooneys fel.
det tror jag faktiskt.
Hörrni, nu jäklar blir det höjdpunkten i programmet.
Henke Larsson.
Det är absolut sämsta lista jag har i hela mitt liv.
Mickes lista! Mickes lista! Mickes lista!
Ännu en
Mickes lista.
Kanonlista på gång. Är ni med på den här?
Tack Therese för att du ropar.
Skulle jag aldrig göra.
Topp tre bästa inkasten i...
Nej, nej men nu får du...
Nej, det är en bra lista faktiskt.
Det tror jag inte.
Vi riktar fokus på Sverige. Topp tre mest underskattade svenska spelarna i Europa någonsin. Det vill säga spelare som inte riktigt, som har bra men inte riktigt fått den, det erkännandet som de faktiskt ska ha.
Ska det vara som jag vid julbordet igår på Stadshuskällaren? Ska det vara aktiva idag eller är det föredettingar?
Det får vara, det är föredettingar också.
Är det alla tider, alla universum?
Jajamensan, jajamensan. Så att är ni med då? Topp tre.
Okay.
Topp tre mest underskattade svenskarna i Europa någonsin. Nummer tre. Fredrik Ljungberg. Va? Han var väl uppskattad. Fast inte riktigt så uppskattad som han borde ha varit. Han var ju en fantastisk fotbollsspelare och borde ha fått absolut mer beröm än vad han faktiskt fick.
Ja, men han fick väl massor.
Ja, han var ju enorm. Det är åtminstone så jag minns det.
Ja. Han är ju en av våra absolut bästa fotbollsspelare någonsin. Han skulle ju liksom tapetserat stan, tycker jag.
Jag älskar när Fredrik Ljungberg är kommentator också, när han säger förnamn till alla spelare, för att han känner ju dem.
Ja.
Ja. Eller hur? Therese och Micke och Gais och Janne, va?
Halmstads kung ska ha haft mer cred, så är det.
Nummer två!
Topp tre mest underskattade i svenskarna i Europa någonsin. Tobbe Linderoth, kommer du ihåg honom?
Absolut.
Lirade bland annat i Everton, han spelade i England en hel del, avslutade i Turkiet.
Var det inte han som inte spelade i allsvenskan? Han gick som ungdomsproffs först, och när han gjorde succé utomlands hade inte han spelat en enda allsvensk match.
Alltså sjukt bra spelare, men han var inte liksom den som var högst upp på listan. Nej. Så var det inte.
Kommer du ihåg hans pappa Anders Linderoth? Var ju sjöman på legalskeppet Vasa.
Exakt så känner jag mig.
Klasskompis med dig. Och topp tre mest underskattad spelare, svensk spelare i Europa någonsin. Anders Svensson.
Tacko.
Tacko Anders. Ja. Han var fantastiskt bra, men han fick ju bara skit. Det blev liksom överskuggade så hela Tacko-historien. Southamptons stora hemförare. Fantastiskt bra.
Men vem menar du det är som har underskattat de här personerna? Är det vi i Sverige eller är det globalt som man inte har... För jag tänker att Tacko-historien tog sig väl inte så långt utanför Sveriges gränser?
Nej, alltså utanför Sverige så är han ju definitivt underskattad. Men det han gjorde för svenska landslaget och det han gjorde i Southampton, menar jag på.
Men är han så underskattad? Han fick en bil en gång.
Det, att han får prylar, jag menar liksom hans
han fick
liksom...
en bil en gång, jaha, okej, okay, men då stöd. Men får jag fråga en sak? Tacko Svensson, Tacko-historien, det är väl inte smeknamnet Tacko som gjorde att han fick ett skimmer över
sig? Det är liksom legacyt. Anders Svensson,
mästaren. Jag fattar ingenting av den här listan.
Det här är 90 minuter plus tilläggstid. Världens bästa disco Kristoffersson från Aftonbladet. Är du som vanligt ute på julshopping på något dyr affär?
Absolut inte. Här laddar vi och för silly season. Det är fullt rosa silletryck på Sportbladet just nu, så att det finns mycket att avhandla.
Mm. Du hade tidigare varit med i tre program och en podd. Vilka program förutom Let's Dance är du med i?
Nej, vi kör bara silly-program nu. Det börjar växla upp här med silly-tv och guldplaner och allt vad det rör sig om. Så att, vi kämpar på här på redaktionen, även fast det är lördag.
Vi lyfter på skvallerlocket. Vad hittar vi där då? Mm.
Nej, men där är det ju att Djurgården verkar hitta tränaren nu då, i Jani Honkavaara. Ska ju vara motsatsen till Kim och Tolle när det gäller spelarhantering, och det får man säga ett bra val i så fall. Som jag fattar det som så vill de presentera honom den 19 december då, i samband med Europa Conference League-matchen mot Legia Warszawa. Sen får vi se då. Det har läckt ut lite här både i finsk media här och i svensk media om att det blir han. Så att det kanske blir att de presenterar innan. Men som det verkar då, alltså när jag först fick höra om det här ryktet så var det bara så här, va? Ska de ta en helt okänd finne liksom? Men tittar man lite närmare på det så har ju han gjort väldigt bra resultat med Kups, heter laget.
Hoppers.
Precis, det har ju bara varit... varit HIK och Helsingfors då, så totalt dominerat ungefär som FCK och Malmö i Allsvenskan. Men där har han gjort att de har tagit titeln då och Svenska Cupen. Så att där och i sammantaget med att han är en väldigt så här, relationsbyggande tränare gör väl att det känns ju på förhand rätt bra. Men sen är det ju mycket annat som är osäkert i Djurgården inför nästa säsong också. Men det är väl bra att ha en tränare på plats snart i alla fall.
Du säger att den här finska Honkavar, han är motsatsen till Kim och Tolle. Innebär de att de ska plocka ut de här 30 spelarna de har i frysboxen nu, Djurgården?
Ja, typ. Nej, men det kommer ju bli en utrensning i Djurgården såklart. Ja. De kommer ju göra sig av med de här 5 kontrakten som går ut, och det är Une Larsson, Wikheim, Oskar Jansson och ja, det är flera andra kontrakt som går ut också, och Haris Adetinas bland annat. Så att det är ju kommer ju bli förändringar i Djurgården. Sen får vi se, de måste ha in, tycker jag då, minst 3 eller 4 riktigt vassa nyförvärv. Och sen finns det ju intresse både på Hymmet och på Gulliksen som kan försvinna. Så att det kommer bli stor rullians på spelomsättningen i Djurgården. De har drygt 300 miljoner i eget kapital, så att det krävs att de sätter sprätt på dem, tror jag, för att de ska vara med och utmana på riktigt.
Kan börja med att rensa bort derbyspöket, det första de gör.
Nej, helt ärligt, det skämtar folk om, men jag tror det är det viktigaste. Jag tror inte, om Djurgården skulle komma tvåa och få träff på typ 4 värvningar, men de skulle inte vinna något derby, då tror jag skulle bli ramaskri. Så jag tror de måste liksom vinna derby. Det är det enda de kan göra för att vända den här trenden. Liksom.
Det skriver jag under på. Så att... Du, det är skåd. Alltid roligt att du är med i det här programmet. Vi hoppas att se dig i studio nästa vecka. Vad tror du om det?
Jajamän, det tror jag blir bra. Det är inga inspelningar då.
Du, Sturehovs jultallrik ikväll 20.00.
Du behöver inte... Det skriver jag under på.
Nej, men nej. Du kan inte komma, men kan du ta notan där, Disco?
Ja, det kan jag göra, absolut. Tid och pengar, det är allt jag har gått om.
Disco Kristoffersson från Aftonbladet. Tack för att du var med i 90 minuter. Plus tillägg, nu lite fokus och strålkastare på Liverpool. De går ju som det gamla tåget.
Det får man säga.
Och huvudskribenten på lfc.se, Pelle Enberg, är nu med oss. Hallå Pelle.
Hallå där. Rog, rog.
Hur många Liverpool-julklappar finns det i din tomtesäck hemma i Njurunda?
Ja, ännu inte någon.
Ingen?
Men, nej, inte än. Men det kommer väl någon.
Ska vi börja med att plocka upp elefanten i rummet här? Mohamed Salah går till Inter Miami.
Nej, aldrig.
Okej. Okay. Han får ju inget nytt erbjudande från
dem. Jo, han kommer att stanna. Var lugn för det. De måste lösa ett, så är det. De kan inte släppa han nu. Herregud.
Hur skulle Liverpool vara utan honom?
Ja, det är ju frågan det. Det är ju som den gamla... Ja, men man säger ju att ingen är större än klubben och sådär. Så att det brukar... Så sa man ju när Keegan försvann och Daglish kom och så vidare förr i världen. Va? Så att, jag menar, det kommer ju alltid någon ny. Men han har ju helt magiska siffror, Karn. Han ser ju nästan bara ut som han håller på att bli bättre och bättre vid 32 års ålder.
Hur högt håller du honom bland Liverpool-spelare genom tiderna?
Ja, han går ju absolut in i drömelvan. Så är det ju. Han är ju en legendar i med, absolut.
Så ja, att, men nu får du väl skruva på korken på glöggflaskan. Alltså, är han med i en drömelva alla tider Liverpool?
Det är klart han är.
Nej, ni är historielösa ni tre.
Men alltså, du måste ju titta vilka siffror han gör. Han är ju alltså ytter dessutom. Han är ju inte ens en striker. Så att hans siffror är, han är ju så egentligen undervärderad av övriga fotbollsvärlden. När jag tänker på alla de här Ballon d'Or och världselverna, han kommer ju inte ens med i dem. Jag menar, nu den här elvan de ska presentera FIFA här på deras award nu, det är väl nu här i december va? Eller i januari, jag vet inte.
Ja, jag vet inte exakt när den där är, men det är någonstans här.
Men där är han ju inte ens med. Det är ju 22 spelare tog dem ut och han är inte ens med sina siffror. Det är ju helt otroligt liksom.
Världen är emot dem.
Salomon Rondon från i Mexiko.
Åh, jag älskar dig Pelle.
Men stormatch nu om bara några minuter. Då är det Everton mot Liverpool. Det sista derbyt någonsin.
Sista derbyt på Goodison Park. Folk kommer ju gråta. Hör du,
känslosam historia.
Ja, verkligen. Har Everton någon som helst chans? Vi har ju dömt ut de här som vi dömde ut i IFK Göteborg tidigare i våras.
Ja, men alltså, du vet ju, tabelläget spelar ju ringa betydelse i de här derbyna. Det så har det ju alltid varit i alla tider. Och eftersom att det är deras sista match på Goodison och derbyt, det är ju alltså det 122 i ordningen genom tiderna, tror jag. Och ja, men det är klart att de kommer ju att ge allt. Och så har de ju en 4-0 seger här i onsdags mot Wolves i ryggen, så att... Ja, nej, men alltså på pappret så är vi ju alltså på alla områden, tycker jag, klart bättre. Men derby, nu vet jag.
Men du, okej.
Men vet ni hur det har gått i de andra 244? Vill ni veta det?
Ja, man vill veta. Man vill vunna exakt lika
Liverpool,
många.
Liverpool har 99 segrar, 77 kryss och 68 förluster. Så vinner vi i dag, då är det alltså 100 seger mot Everton också. Så det är värt att fira med någon bira, kanske.
Ja, det hoppas jag. Och den stora frågan då. Hur slutar matchen nu 13.30, den som heter Everton-Liverpool?
Ja, vi vinner med 3-1.
3-1 och Salah. Och Salah hänger dit.
Vi kommer tillbaka på rätt spår igen efter onsdagens blunder där.
Mm. Alltså att kliva in i ett derby med den självsäkerheten, det är någonting som jag aldrig har gjort i hela mitt liv.
Nej, verkligen inte.
Jag googlar på stöd och får upp ditt ansikte här.
Ja, men Pelle, du kila iväg till kylen, plocka ut en kall och så njuter du av 90 minuter plus tillägg med Everton Liverpool då.
Ja,
ja, det är bra. Tack för... Vi ska prata Sverige och damerna, som nu är klara för EM. Hur fantastiskt är inte det? Kör över Serbien med 6-0 i den sista matchen.
Nej, men 8-0 totalt.
Det är fantastiska. Nej, men det är fantastiska siffror.
Ja, det är klart att det är. Men man är ju så bortskämd.
Ja.
Alltså när det kommer till damsidan, att man sitter ju inte och är nervös inför ett EM-playoff mot Serbien direkt.
Nej.
Nej, men där nere när, innan det lossnade, tycker jag ändå Serbien är inget dåligt lag, men 6-0 hemma var väl kanske lite i överkant. De var ju som när det var krig på Balkan, de vek ner sig serberna, va?
Det där får stå för dig. Men,
det säger stå för mig, det kan jag berätta.
En av de stora hänförarna i Precis. Det svenska damlandslaget, hon tackade för sig, så här lät det.
Ni har varit med från dag ett och stöttat och hjälpt mig faktiskt nå mina drömmar. 240 landskamper blev det. Jag vet att du är nära Kosse, men du ska snart sluta, eller?
240 landskamper. Det här säger hon ju också, att Kosovare Zlani också kommer sluta.
Ja, och det ska hon ju. Kosovare Zlani sa väl det, att EM 2025 kommer bli hennes sista mästerskap, åtminstone. Och sen så får vi väl se därefter vad... hon slutar väl kanske inte direkt då. Det får vi väl se. Men det jag tyckte var väldigt, väldigt fint, som är värt att lyfta, tycker jag, i det här. Det är ju, Caroline Seger är ju en person som har betytt oerhört mycket för svensk fotboll. Mm. Och väldigt mycket för både svensk och internationell damfotboll. Och med sig upp på scenen under den här avtackningen fick hon ju Marika Domanski-Lyfors, en annan person som har betytt oerhört mycket för svensk fotboll och svensk damfotboll, som ju är, hon behandlas ju för cancer just nu, så att hon har ju en timeout från sina uppdrag i landslaget, och det har varit väldigt känslosamt kring hennes sjukdom med kring damlandslaget, och det tyckte jag var väldigt fint att hon fick med sig henne upp på scenen där, för att det är ju en person som såklart betytt mycket för Seger i sig.
Men verkligen, och nu är ju Sverige och Stockholm har ju röstat ja till att vi ska arrangera EM 2029. Med liksom damlandslagets vind i seglen, så kan det ju bli en enorm folkfest.
Här vill jag poängtera, när du säger Stockholm har röstat ja, det sitter jättemånga och lyssnar på det här programmet i Västerbottens inland, kanske i ensliga stugor. Det är alltså Sverige och Danmark som officiellt har sökt fotbolls-EM.
Men det är positiva tongångar kring att vi ska arrangera.
Ja, precis, men det är inte på något sätt klart bara för att Stockholm har sagt ja. Vi bestämmer inte.
Så är det. Vi håller tummarna, hörni. Nu ska vi kolla in kupongen.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Så är det. Det är 13 nya heta matcher som vi sätter oss och blickar igenom och försöker hitta någonting som är säkert på den här kupongen.
Kvällsmatch ikväll 18.30, Man United Nottingham. Det är ju ettan. Men vad har du för säker, Micke? Nej, men jag tänkte bara sno den, för den är toksäker.
Okay. Men jag tror ju på Isak, Alexander Isak är ju dynghet just nu. Hans Newcastle möter Brentford på bortaplan. Brentford som torskade mot Villa här nu under veckan som gick. Jag tänker, de är i slagläge, Newcastle kommer, man har Isak med sig. Newcastle, Brentford, Newcastle, match nummer 3, säkert 2.
Okej. Okay. Mm, Brent får hemma. Underskatta inte grabbarna från västra London. Jag har Aston Villa, Southampton. Aston Villa har varit lite formdippat. Nu vann man...
Mot just Brent för det.
Ja, exakt.
Ta det bara det jag säger och vänder på det egentligen.
Jag har gjort det en hel höstsäsong och det funkar. Aston Villa får tillbaka sin form. Men vad handlar om här i match nummer 2 på kupongen? Att de möter Southampton. Ja. Russell Martin vägrar ändra spelsystem. De kommer åka ut med buller och brak. Klubben mår dåligt, men han får säkert ett nytt toppjobb. Southampton är för dåliga för Premier League som de spelar, så därför Aston Villa Southampton match nummer 2 säker etta.
Dags att knyta ihop den här säcken. Fullspäckat idag.
Ja, vilken fantastisk show vi haft. Pontus Wernbloom, Pelle Enberg från Liverpools svenska fanclub, Hasse Backe dök upp, fick inte vara med i radio men kom med lite bröd till oss.
Och så Disco Kristoffersson, ja, förstås, som skvallrat på den svenska marknaden just nu. Ja hörni, den här lördagen ska fortgå utan oss i eten. Producent Janne tar vid här om några minuter bara. Therese, yes, vad händer idag?
Ja men Everton-Liverpool är det väl framförallt, ja, som händer idag skulle jag säga. Sen kanske jag hinner med något lussebulle bak eller någonting.
Jonas?
Jag ska gå på en flerspråkig julkonsert i Adolf Fredriks kyrka. Det är faktiskt 19 EU-länders ambassader som kommer till Adolf Fredrik.
Nej,
det är två burkar dovas och sen ser vi faktiskt, vi ska se Leeds Derby nu klockan 1:30. För min polare Patrik Räkan Leonardo, han är, vad är det? Han är tokstort Leeds-fan. Och Leeds knackar ju på, det är alltid kul att se honom när Leeds går dåligt. Vi ska se Leeds Derby.
Jag vet liksom aldrig om du är allvarlig.
Nej men alltså, är vi gifta eller? Bara släpp mig.
Herregud.
Vad ska du göra, Micke?
Jag ska över till grannen för det är lördag. Och...
Gud vad du hänger med din granne.
Det är så bekvämt för då när man ska hem sen så behöver man inte gå så långt och man hittar alltid hem då.
Men vad jobbigt att bo så nära någon man. Jag håller Mårten upp en flamingo här i studion också. Det tog en vändning som du brukar kunna göra i det här programmet som jag aldrig står för.
Alla har en jobbig granne och har du ingen jobbig granne är det du som är grannen, ja, Micke.
Så är det. Jag ska bli, det blir en
du är den där påträngaren som kommer och bara knackar på varje lördag. Bara, kan vi se på fotboll?
Så är det. Vi är tillbaka igen nästa lördag. Häng med oss då.
Woo!